Nu ska vi ju prata kommunikatörens roll i totalförsvaret. Och därmed så lämnar jag över till dagens moderator, Max Landegård.
Ja, tackar. Jaha, hörde jag en liten applåd också kanske? Nej, det gjorde jag inte. Jo, det kom den, tack! Ja, okej. Jaha, Max Landegård heter jag alltså och kommer att moderera det här seminariet som alltså kommer att handla om kris, krig och desinformation. Vilken roll ska kommunikatören ha i totalförsvaret? Varmt välkomna hit allihopa. Jag vet att den första partiledaren ska tala klockan 11 och vi ska ju respektera den tiden, så att jag tänker att vi kör igång. Hur säkerställer vi kommunikatörens roll i tider av kris och i totalförsvaret, och hur kan kommunikationsavdelningar rusta sig och kunna ta ansvar? Då kör vi igång. Här för att prata om under den här punkten så har vi Kristin Ek som arbetar som kommunikatör vid den nyinrättade myndigheten för psykologiskt försvar.
Här är jag.
En applåd! Vi har också Linda Korsvall, kommunikationsdirektör vid Socialstyrelsen. Woohoo! Välkommen upp. Vi har Caroline Thunved, generalsekreterare och vd för Sveriges kommunikatörer. Och sen så har vi Svante på MSB, och du får hjälpa mig med din titel.
Jag är rådgivare vid MSB. Svante Werger.
Just det, rådgivare vid MSB. Varmt välkomna allihopa. Och Svante, du har ju faktiskt tidigare varit kommunikationsansvarig vid MSB.
Precis, visst är det så?
Ja.
Det stämmer.
Så att du är ju ganska väl förankrad också i kommunikatörsfrågor, även fast du just nu är rådgivare vid generalstaben.
Ja.
Japp.
Eller generaldirektörens stab. Generalstab har vi inte ännu på MSB.
Nej, just det. Nej. Generaldirektörens stab. Förlåt. Mm. Det blir lite sådär när man själv har lite sådär. Man växlar mellan militär och civil. Som sagt, ni i publiken får gärna ladda frågor redan nu, för ni kommer uppmuntras att ställa frågor senare. Men vi börjar med Kristin, hade jag tänkt. Hur ska kommunikatören ändra sina beteenden eller synsätt i samband med det vi ser nu, en höjd beredskap?
Alltså först så tänker jag att vi är ju inte i höjd beredskap, vill jag bara säga. Vi är ju i fredstid fortfarande. Det är ju ganska viktigt att reda ut. Men som kommunikatörer är man ju alltid, tänker jag, i någon slags höjd beredskap för vad saker som kan hända. Och sen är det ju såklart, Max, så att vi är liksom i ett skärpt läge ändå. Det pågår liksom ett invasionskrig i ett av våra nästan grannländer i Europa, i Ukraina. Och vi ser, jag tittar på Linda nu, vi ser att det pågår påverkanskampanjer gentemot Sverige. Så visst kan vi prata om ett skärpt läge. Vi har en ÖB som har varit ute tidigt och sagt att nu måste alla liksom skärpa till sig. Och så då får frågan, hur ska kommunikatören förbereda sig?
Ja, förlåt,
jag började i fel ände.
Nej, men det går så bra. Jag är van att man svarar på en helt annan fråga när jag har ställt.
Nej, men jag tänker att alltså som kommunikatör, jag började nog säga det, så är man ju förhoppningsvis, vi är ju liksom skolade i att titta på vad som händer i vår omvärld, det jag jobbar med, vad finns det för sårbarheter här. Och då är vi ofta skolade i det utifrån något slags PR-perspektiv, eller ni vet, marknadsföring. Liksom, vad kan hända? Hur blir det här? Ni vet, man vill äga marknadsandelar eller vad det nu är om man jobbar på ett privat företag. Och man kan ju egentligen anpassa samma synsätt på att vara i liksom ett skärpt läge. Men då är det ju snarare hotaktörer. Hur kan jag bli utnyttjad? Nu kommer jag från Myndigheten för psykologiskt försvar och vi jobbar ju med desinformation och påverkanskampanjer. Och det här är viktigt. Från utlandet, alltså när främmande makt hotar Sverige och svenska intressen. Det är det vi liksom jobbar med. Det som sker i Sverige är det ju inte vi som bevakar. Jag vill bara att vi reder ut det ordentligt först.
Det är ju Säpo som gör det.
Det är precis. Mm. Men hur man som kommunikatör gör, det är ju egentligen samma tankesätt, tänker jag. Ni får gärna fylla i. Jag stannar.
Okej, tack Kristin. Vi kommer också återkomma till dig, för jag är nyfiken på mer utav rollen som Myndigheten för psykologiskt försvar ska ha i relation till kommunikatör, men vi återkommer till det. Och jag tänker faktiskt, Linda, att vi hoppar över dig helt kort, för du har ju ett väldigt intressant case som jag väldigt gärna skulle vilja återkomma till. Men först så skulle jag vilja ställa frågan till Caroline. I din roll som generalsekreterare för Sveriges kommunikatörer så reser ju du runt väldigt mycket Du träffar kommunikatörer över hela landet hela tiden. Och vilket är ditt intryck när det kommer till kommunikatörens roll i totalförsvaret? Vad har man själv för synsätt? Finns det några generella slutsatser som du kan dra där? Är det frågor man diskuterar mycket? Eller?
Ja, både och ska jag säga. I samtalen med medlemmarna så pratar vi självklart om i det stora om kommunikatörens roll. Och att den ju alltid förändras. Vi jobbar ju på frontlinjen av vår tid. Och som ju också gör det som är det roliga med vårt jobb, men också kanske det som är utmanande. Och inom medlemskapet så har vi olika sektorer. Så kanske att vi är mer inom offentlig sektor har kommit i de samtalen. Och vi har pratat om kommunikatörens alltså samhällsnyttan. Är vi samhällsnyttiga? Och jag ska säga egentligen 100% i de samtalen vi har kommit in på de ämnena, så är det ju att vi har ändå 3 år av pandemi bakom oss. Där vi alla som kommunikatörer kan skriva under att vi blev väldigt, väldigt samhällsnyttiga. Och att man har den beredskapen. Så att inom det civila försvaret, som är då den ena delen inom totalförsvaret, så är ju kommunikatören viktig. Och jag tror att de flesta känner och förstår viktigheten i att kommunicera i oroliga tider.
Tror du också att pandemin har hjälpt till lite där? Att man liksom förstår att man kliver in som en liksom beredskapsagent som man har inom sig?
Absolut, och det är ju, det ska jag säga, upplever jag i alla fall, och alla samtliga kommunikatörer, att man har det i sin ryggrad, att det är därför man jobbar med det. Men kanske att pandemin också har hjälpt oss att göra det tydligare för vad kommunikatören gör, om det nu har varit otydligt för någon innan. Mm.
Tack så mycket för det. Och Svante, du får inte heller någon fråga just nu, utan nu bollar jag till Linda. För det här är ju lite intressant, måste jag ändå säga. Försvarshögskolan tog på uppdrag av Myndigheten för psykologiskt försvar, om jag inte har tagit fel. De tog fram en rapport, FHS, som släpptes ganska nyligen, som har med just Socialstyrelsen att göra. I början av 2022 så uppmärksammades en otillbörlig informationspåverkanskampanj i relation till just den svenska socialtjänsten och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, alltså LVU som den också kallas, som bland annat gjorde gällande att den svenska socialtjänsten kidnappar barn och särskilt riktar in sig på barn med utländsk påbrå och i synnerhet då med muslimsk trosuppfattning. Och då vet jag att det var en egyptisk influencer som basunerade ut bland annat detta på sin YouTube-kanal och fick ganska mycket, det gav ringa på vattnet, det gav ganska stor effekt. Och filmen spred socialt och det skapade oro hos väldigt många människor. Varför vill man göra det här?
Ja, jag jobbar mer med liksom, vad händer med det här? Hur behöver vi ta hand om det? Egentligen kanske Kristin ska prata om varför, men desinformation generellt, och du får hjälpa mig fylla på här, handlar ju om att skapa polarisering. Att man alltså sprider, tar en sårbarhet som finns i ett samhälle, och det här kan ju ni bättre än jag, men att man liksom vill skapa den här polariseringen och använda det till att skapa oro på olika sätt. Här har man ju valt att använda då ett narrativ om att liksom man i västvärlden som muslim inte är välkommen eller att det är svårt att leva, som man har spunnit på. Och jag tycker att det är viktigt att börja prata om, jag brukar alltid säga det när jag står och pratar om det här, att vilket jag tycker har varit jättebra, vi har ett jättenära samarbete med Myndigheten för psykologiskt försvar, att det här är en påverkanskampanj mot Sverige. Sen när man använder socialtjänsten och den sårbarheten vi har i vårt land, att det finns brist i tilliten till socialtjänsten som ett verktyg för den här kampanjen. Mm. Och så finns det väldigt mycket känslomässiga inslag som man har kunnat spinna på. Så att, jag vet inte om någon av er vill fylla på varför man gör det. Men det är liksom...
Då ska få fylla på snart. Men jag skulle vilja ställa frågan till dig ändå. Som kommunikationsdirektör, du har ju en ganska stor stab utav kommunikatörer också. Hur var känslan? Vad går man in med? För jag menar, det blir ju svårt att, hur ska man bemöta det här? Man har identifierat det, men hur ska man bemöta det? Ska man liksom ge sig in i Facebook-kommentarstråden och säga hej, jag jobbar på Socialstyrelsen, det här stämmer inte. Enligt den här lagen och hej och hå, liksom, för det funkar inte heller.
Nej.
Och så har man sina gängsekanaler som man vet att så här, men det här ingår i regleringsbrevet att vi måste använda. Så här har vi broschyrer och här har vi de filmkampanjerna som är planerade, och så plötsligt kommer det här in från vänster.
Ja.
Alltså blir man,
precis, alltså, ja, men hur man ställer sakerna. Ja, men ja, den här, alltså, vi har ju också, vi pratar sektorsansvar och pandemin. Vår myndighet har varit aktiv pandemihanterare tillsammans med MSB med vad, hur många hundra presskonferenser nu vi hade. Vi var uppe i ett ganska bra tempo om man säger så. Mm. Så att vi har egentligen bara ändrat om att vi nu skapar team kring den här frågan. Vilka behöver jobba med den här? Och det är så jag tror man behöver se på krishantering idag. Att man kan inte gå in och krishantera allt som händer. Vi har en omvärld som är mycket större än den var förut. Och det tycker jag är utmaningen för oss myndigheter. Många av oss har nationella uppdrag. Här ser vi att uppdraget är internationellt. Det sprids en massa information på arabiska. Jag har inte haft en enda arabisktalande kommunikatör fram tills nu. Så här håller vi på att stämma om. Vi har inte kunnat följa den omvärldsbevakningen. Här har vi behövt hjälp och vi har också nu tagit in en byrå. Så vi har behövt liksom vrida om. Men som du säger, använda alla våra verktyg. Men så vad man känner är ju mer att jaha, men hur tar vi hand om det här? Jag tror att vi alla går in i sån här lösningsriktad. Och i början så var det svårt. Vi valde, för vi såg också att Lena Hallengren som var socialminister, när hon släppte något rörlig bild så blev den liksom hijackad. Så det är ju en utmaning.
Hijackad hur då?
Av de här, alltså att en YouTube-videon blev liksom...
Man manipulerade, ja, var det, precis, så att man manipulerade det som hon sa och klippte om den och, så att det inte skulle främja det hon ville ha sagt. Och
precis, ja, så vi blev lite försiktiga och valde helt enkelt. Vårt första kommunikation var med våran GD för att stötta socialtjänsten. Och då fick hon gå ut så här i gammel media, hon fick gå ut i DN. Vi behövde bara så här säga att vi har sett det här när myndigheten hade varit ute och sagt att det är en påverkanskampanj. Och att vi... på bollen på något sätt och börja jobba.
Just det.
Men nu vet jag att jag ska inte prata för länge. Jag kan ta hela den här tiden. Men nej,
ja, nej, jag kan gå ner så länge.
Precis, jag ska bara säga två saker. Att vi kommer prata mycket kommunikation.
Ja.
Men vi vet alla att liksom, tilliten till det svenska samhället och våra institutioner handlar om hur vi gör i vardagen. Hur verksamheten jobbar. Så jag vill passa på att säga att vår myndighet har ett jättestort uppdrag nu att jobba med civilsamhället, trosamfundet, vara ute i kommunerna för att nu se hur kan vi hjälpa socialtjänsten att öka upp den här tilliten. Och egentligen så är ju all hantering av desinformation ett förebyggande arbete. Vi har ju det viktigaste uppdraget av allt, att jobba med förtroendet för våra verksamheter.
Absolut.
Det är så man hanterar det. Sen har vi behövt göra annat, gå ut på TikTok och massa sånt där.
Och det kommer vi återkomma till. För jag kommer ställa frågan till dig sen, Linda, vad ni gjorde för att motverka den här desinformationen. Mm. Men jag vill fortfarande ha svar på varför. Varför ville man göra det? Så då vänder jag mig istället till Svante och Kristin. Vem vill börja? Varför ville man genomföra den här desinformationskampanjen?
Jag kör. Nej, men det är ju det som Linda är inne på. Alltså att man vill polarisera. Man vill liksom sänka tilliten till då våra samhällsinstitutioner. Eller något annat som kan bli drabbat någon annan gång. Och det handlar ju om hur man... Det handlar ju liksom om våra demokratiska principer. I Sverige är vi har ju åsiktsfrihet. Ni vet, det vi tar för givet tycker kanske inte alla andra är bra. De vill att världen ska se ut på något annat sätt. Och i det här fallet så handlar det ju också då om att liksom nå... Då var det ju muslimer man var ute för, det var ju det som var muslimska barn. Att nå, liksom, att polarisera, för man tycker inte att det är liksom rätt att leva här på det här sättet som vi gör. Och då vill man ju polarisera och liksom bryta upp det där.
Fick man reda på vilka som är man i det här sammanhanget? Vilka var det som initierade den här kampanjen från början? Vem är källan?
Ja, men det, jo, men det, vi tittar ju inte på Sverige, vill jag bara säga. Det finns ju material, känslor, spela på känslor. Det tycker jag vi ska återkomma till, för det är en viktig sak när det är påverkan. Hur man använder känslor för att liksom övertyga en publik. Det här kan ju alla i det här rummet, men hur det liksom verkligen används i desinformation. Men det fanns ju filmer i Sverige som sen då plockas upp från utlandet. Och det var ju där vi såg den liksom stora... spinnet, säger vi då i det här rummet av kommunikatörer, hur liksom kraften kom där. Och det var ju där vi kunde se från vårt håll att det kommer från utlandet, det är från främmande maktsaktörer eller de som drivs av ideologier. Det behöver ju inte alltid vara en stat, det kan ju liksom vara en ideologi man vill föra fram. Och då kunde vi kliva in. Långt svar, men nu får du gärna haka på. Så.
Ja, nej, men jag har ju ingen annan uppfattning än vad ni gör, och vi har ju inte tittat specifikt från MSB:s sida på det här, men generellt så måste man ju alltid ställa sig frågan, vem är det som tjänar någonting på det här? Att Sverige blir svagare i vissa avseenden, att Sverige liksom påverkas, kanske får en försvagad position, blir vi svagare i Mellanöstern av det här ur vissa perspektiv, och vem kan ha nytta av det till exempel?
Exakt. Och när vi fortfarande har Vi ska komma in på det här känslospåret med dig, Svante, för där har ju MSB gjort ganska häftiga satsningar. Vi ska också få lyssna på ett litet exempel på det, men det kan vi ta lite senare, för om vi ska stänga kassan här med just den här LVU-kampanjen. Linda, hur gjorde ni för att motverka desinformationen? Du var inne på det lite grann med TikTok. Och...
Alltså, vi jobbar fortfarande med det. Alltså, ja. Det är ju det som är jobbiga med såna här desinformationskampanjer. Att de kan ha, nu ser man att intensiteten i kampanjen går ner, men vi har också sett att den har tagit mer fart i sociala medier i Sverige. Vilket vi ju nu kan följa tillsammans med andra myndigheter och vrida på lite olika saker. Så vi har gjort många olika saker. Bland annat så har vi nu sett till så att de sakerna vi redan gör i grunden når ut, fast på flera språk. Vi har en jättebra webbsida som heter Koll på SOS som finns på flera ställen. Den har vi nu använt och annonserat på TikTok och Snapchat när vi såg att kampanjen gick över där. Med hjälp av våra myndigheter, då kunde vi lägga ut information där för att man ska hitta rätt och enkel information. Vi har också jobbat tillsammans med Allkompis, den här nyhetssajten som sänder på arabiska. Och det kommer vi fortsätta göra. De har i sina kanaler liksom redaktionellt material som vi ser får jättebra spridning. Och de har också hjälpt oss då med målgruppsperspektivet, för det är det som är svårt. Vad är det för frågor man faktiskt har fått när den här har spridits? Vad är det man undrar? Och det har också de som jobbar på Allkompis kunnat hjälpa oss med. De har sagt att de vill ha jätteraka svar. Vad händer när man omhändertar barn? Kan man få tillbaka sina barn? Är det rättssäkert? Liksom? Är det sant, alla de här narrativen som kom, att man blir placerad i ett kristet hem? Det finns ju, det är 5-6 narrativ som har varit helt felaktiga, så att säga.
Ja, för jag kan tänka att när man vill kompensera för en felaktig bild, finns det också risk att man liksom tar i för mycket? För jag menar, LVU finns ju fortfarande kvar. Och det finns fortfarande lagutrymme när att omhänderta barn. Ja. Så att det gäller ju verkligen att vara lite balanserad där, tänker jag också.
Ja, det tycker jag absolut. Det är ju svårt, och det är svårt i all kommunikation. Både behöver man ju vara tydlig och ganska rak på sak för att överhuvudtaget nå ut. Sen behöver vi göra det på ett språk som vi inte alltid kan, som någon annan behöver kalibrera. Hur tydliga blir vi där? Så att absolut, men vi får ju hålla på med det lite grann. Men som sagt, jag vill återigen säga att det stora arbetet behöver vi göra tillsammans med socialtjänsten. Sen när vi fokuserar på muslimer i Sverige som har nåtts av den här kampanjen, och som jag tror faktiskt inte att alla tror att allt är sant, och då ska det vara superenkelt att hitta korrekt information. Det är en del, det är inte allt, men det ska inte vara svårt. Och när jag började titta på alla kommuners hemsidor när det här drog igång i början av förra året där då, då var det väldigt, för det här är ju kommunernas uppdrag, vi är liksom en stödmyndighet, hjälper till med kunskap och expert och analys och så. Men när jag tittar på alla kommuner som driver socialtjänst, jag tror inte jag hittade på en enda sida någon information om hur LVU fungerar. Mm. Det man hade fokuserat på kopplat till det är att man ska bli familjehem, för det är ett stort problem för kommuner att få in familjehem. Så att det vi nu har lyckats med är att i praktiken alla kommuner har förklaringar kring LVU på flera språk. Alla socialtjänsten har det här materialet. När de går ut kan de använda den här Koll på SOS och sådär. Så vi har ju framförallt också gjort det som är vårt grunduppdrag. Se till så att de som möter medborgarna har information. Och bara det är ett stort arbete. Ni vet hur det är att jobba med översättningar och sådär. Mm. Så det är vi det har vi lagt otroligt mycket tid på att liksom... Det överhuvudtaget ska finnas information som någon förstår.
Sista frågan om den här LVU-kampanjen. Om någon i publiken vill ställa frågor om det, är du fritt framme. Jag har en fråga kvar. Den är till dig, Kristin. Vi kallar den för LVU-kampanjen nu. Den har ju mycket längre titel också, men den struntar vi. LVU-kampanjen i kombination med också koranbränningarna, både 2022 och 2023, har enligt de här rapportförfattarna från Försvarshögskolan skapat en ny och skarp hotbild i och mot Sverige. Vad behöver en kommunikatör göra sig beredd på?
Ja, men då börjar jag igen och säga att vad gäller liksom hotbilden och terrorhotsnivå så är det ju Säpo som bedömer det. Jag måste vara så här myndighetsnoga här nu ändå, så att vi alla är med på det. Att även om det hävdas här, absolut, så ligger vi ju kvar på en samma som sen tidigare. Men alltså... Jag tänker, som kommunikatör, vart man nu än sitter och jobbar, så är man ju van att tänka på så här att saker kan hända. Det kommer uppstå någon kris. Nu börjar jag tänka att man sitter i en kommun, man kanske har jobbat med bränder eller ni vet, något annat har hänt. Det är ju egentligen samma sak. som man behöver tänka på. Det är ju hela tiden samma förberedelser. Man behöver identifiera sårbarheter som du var inne på, Linda, och liksom tänka till kring dem. Det som är svårt när det gäller desinformation och påverkanskampanjer, det är ju att det alltid är det man minst anar av de här sårbarheterna. Det kommer ju alltid någonting bak i ryggen, ni vet, som kommunikatörer känner man ju igen det. Man har liksom förberett allt och så kommer det ändå någonting. Men det är ju liksom det som ofta utnyttjas. Och då gäller det att kunna vara ganska snabb och flexibel för att kunna möta det här som händer än. Och jag tror att vi kommunikatörer är sådana. Det som man kan behöva jobba med, tror jag, det är ju också, oavsett i vilken organisation man är, jag vill se att vi kommunikatörer är ju de här som bara, har ni tänkt på det här? Vi ligger ju liksom på. Men att inte alltid chefsledaren är med. Faktiskt, ni vet, det kan finnas en tröghet där, så här, nej men ta det lugnt, det där är ingenting som vi behöver tänka på. Och det tror jag är en viktig sak för kommunikatörer idag, att liksom jobba på att bygga beredskapen i liksom de beslutande chefsleden. Och som ett brev på posten, eller som ett jul, vad säger man, en julklapp, så har vi precis börjat köra kurser för liksom, i informationspåverkan för ledare och högre chefer. Så den ska ni ta med er. Vi gör en test nu här i Almedalen för att liksom, stärka upp det ledet. Det tror jag är jätteviktigt. Nu får jag kanske iväg, men...
Nej, men det går jättebra. Vi får Linda och sen har jag en fråga till Caroline.
Precis, jag ska också bara lite, jag vill bara fylla på med det där och vi kan släppa LVU lite grann. Men det som händer specifikt när det kommer till de här desinformation, tycker jag, och i de här, vi pratar om hybrid liksom, krig och att det är mycket, vi har mycket informationspåverkan, det är ju att det skapar en rädsla i organisationerna. Här kom det med ganska mycket hot. Vi fick också höra att det var ganska våldsstarka grupper bakom. Det skapar otroligt mycket rädsla ute i socialtjänsten men också på myndigheten. Och här har vi kommunikatörer ett livsviktigt uppdrag faktiskt på riktigt. Det är att se till att det här modet att kommunicera finns i organisationen. Jag har ägnat, tror jag, sista halvåret åt att fortsätta kommunicera saker som kanske inte är superpositivt kring LVU. Vi har tittat på till exempel att barn får flytta från många hem. Det kan man ta och spinna på. Men den analysen finns. Den måste kommuniceras. Annars har jag och min myndighet blivit påverkad av desinformation. Mm. Så det händer ju någonting i så här... otryggheten. Och den är så otroligt, liksom, det är lite nytt tycker jag.
Och där måste man ju som chef, precis som du, vara ett viktigt stöd, tänker jag, för medarbetarna. Och att absolut, de ska känna att så här, she got my back. Mm. Jag menar, det är ju, jag
men det är
inte...
svårt när det är så här extrem säga det. När det är så
ja,
här,
men det, liksom, det är men, och jag tänker bara, ni har ju läst om den tragiska olyckan på Gröna Lund. I efterdyningarna av den nyhetshändelsen så finns det ju också medarbetare där som uppger att de har blivit utsatta för hot och hat i sociala medier och folk har åkt hem till dem. Och du vet, man förstår ju inte vad folk kan drista sig till. Men,
jag måste.
Och sen blir Caroline.
Ja,
så kort,
när du sa she's got my back. För det tänker jag, vi kommunikatörer har ju allas ryggar hela tiden. Men när man hamnar i det där så behöver man ju ha någon som har min rygg. Mm. Och den tycker jag man också ska tänka på som kommunikatör, oavsett vart man sitter. Vem har min rygg? Man kanske sitter själv som kommunikatör. Jag säger nu på en kommun hittar jag på. Ja, men snacka då med din närmaste kommungranne eller någonting. Mm. Så att man liksom har upparbetat den säkerhetsventilen och liksom det andra ögat, tycker jag är jätteviktigt som kommunikatör.
Absolut.
Att tänka på.
Mm. Caroline, vad är dina reflektioner av det som Linda och Kristin säger?
Ja, men två saker. För innan jag klev på den här rollen så var jag kommunikationsdirektör på Rädda Barnen i Sverige. Så jag vill bara också prata lite mer om LVU och komplexiteten och samhällsproblematiken vi har i Sverige kring barnrätt. Och det är ju det man, den här kampanjen också har skjutit ner. Vi har ju ett samhällsproblem. Det finns för få hem. Det är för få som möjliggör för barn i utsatthet att få komma till trygghet. Och det är ett jättestort problem som ideell organisation och civilsamhället jobbar väldigt, väldigt mycket med. Och det är sårbart och därmed lätt att skjuta på. Mm. Så.
Och blir inte lättare nu då?
Det blir inte lättare nu. Och vi får inte glömma, jag tycker om att vi säger att vi ska liksom stå starka och stadiga med ryggrad. Vi får inte glömma Sverige, det land som varit med och skapat barnkonventionen som handlar om att ge barn de rättigheter som de har rätt att ha i hela världen. Liksom. Så, inledningsvis bara så. I det andra så tänker jag kring hur kommunikatörer och hur vi ska jobba med att tänka kring desinformation och vilka förberedelser vi behöver göra, Så behöver vi inte gå så långt kring vårt arbete. Det är inte något nytt vi ska hitta på. Utan precis det örat, och när vi behöver gå upp till våra ledningar, om de nu inte redan vet det, och säga att de krisplaner som vi gör förberedande, och då kanske några ler lite och smörkar, för det kanske man inte har, men alla organisationer och verksamheter behöver ha en proaktiv förberedande krisplan för eventuell kris, vad det än nu är. Samma sak är ju för det här, för desinformation och påverkan och kommunikatörens roll i totalförsvaret. Vad händer med oss om någonting händer? Vad är planen? Jag vet att några medlemmar som är inom telekom, de har gjort de här planerna. Jag vet att några kommuner har hunnit göra de här planerna tillsammans med länsstyrelsen. Alla behöver göra det. Så att när det händer, då är vi så där snabbfotade. För det är det som ger oss kraften och styrkan, precis som under pandemi. Alltså vi kommunikatörer.
Mm. Stort tack. Jens, du kan förbereda ljudfilen nu. Har vi några frågor så här långt från någon i publiken, så går det gärna bra att ställa den. Annars så går vi vidare. Det finns möjlighet att ställa frågor i slutet av det här seminariet också. För nu kommer vi till vignetten Snacka känslor med Svante. Hit it, Jens. Varsågod. Ska vi lyssna på en liten trailer här först. Jaha, är det lösenord här? Okej, då blir det en liten paus här. Har ni tänkt på det, att det blir bara fler och fler lösenord på varenda app? Tvåstegsautentisering, trestegsautentisering, man måste snart ha mobilbanker bara för att köpa saltgurka. Nu ska vi se att du ska få fram ett ljudfil också. Den är där, va? Där.
Klara, färdiga. Ljudet av en kris och tricken för att klara den.
Du blöder ju!
Babe, jag sa att det här är deras...
Vad är det som händer?
Jag sitter på ett tåg mitt i ingenstans. Vi står still.
Gurka i dammsugaren, världen håller på att gå under!
Foka på problemlösning. Jag möter upp dig, okej?
Okay? Hörrni, stängde de precis av luften?
Det är klart de inte gjorde.
Allting är bara nummer på skärm. Ingenting finns på riktigt.
Ett ljuddrama från MSB.
Ingenting finns på riktigt.
Där hörde vi alltså... Oj, nu kom det något annat också. Det var Jens lilla hiphoplista. Den ska vi inte lyssna på nu. Där hörde vi en trailer från MSB:s ljuddrama. En medieaktivitet som man kanske inte hade kunnat föreställa sig att myndigheten hade gjort 1995. Tillsammans med andra aktiviteter som också accentuerar det känslomässiga berättandet framför att informera. För där tycker jag att du, Svante, hade en väldigt intressant tanke om hur kommunikatören väljer att kommunicera idag jämfört med hur vi kanske gjorde för några år sedan.
Ja, nu går det ju väldigt rakt på in i den frågan. Den är jättespännande. Nu får vi lyssna in
Gripenplanen,
Försvarsmaktens strategiska kommunikation.
Precis. Ja, allt kommunicerar ju. Det där är ganska tydligt kommunikation.
Och då kan man väl apropå det ljudet säga att när vi pratar om kommunikatörens roll i totalförsvaret, så är ju en av rollerna att hjälpa sin organisation att förstå vad är det som kommunicerar. Att det till exempel kommunicerar väldigt starkt att flyga på låg höjd med snabba flygplan. Att det kommunicerar väldigt starkt det vi gör och hur vi gör det. Och inte bara det vi säger eller det vi skickar ut eller det vi förmedlar via andra liksom medvetna kommunikationsaktiviteter. Så att hela tiden ha det ögat med sig. Men får jag göra en liten runda innan vi kommer till din fråga?
Det går jättebra.
Mm. För när jag tittade på det här seminariet så tänkte jag att ja, men vi har ju de här påverkansdelarna här. De är jätteviktiga, de måste finnas med överallt. Men det jag tänker, om man ska gå på kärnan, vad är kommunikatörens eller kommunikationens roll i totalförsvaret? Och försöka besvara det kort, så är det ju liksom två delar som jag skulle vilja lyfta fram när man tittar på totalförsvaret. Och då är det liksom det skarpa läget, ytterst krig, där Sverige drabbas. Det ena är, den ena rollen är ju vilken roll vi behöver förbereda oss för att ha i ett sånt läge. Och då tycker jag att man ska titta på Ukraina och vad kommunikationen betyder där just nu. Vad betyder det att Zelensky står varje dag och kommunicerar med befolkningen, med omvärlden, med Ryssland för att stärka försvarsvilja och motståndskraft hos de egna, stärka stödet från kompisarna runt omkring, försvaga angriparen? Vad betyder det för Ukrainas chanser? Mm. Och vad behöver vi göra för att kunna liksom agera om vi hamnar i en lika trängd situation? Så det är det ena perspektivet. Och det är jättestort, det kan man prata också om flera seminarier om man vill. Det andra perspektivet, det är den utveckling vi befinner oss i just nu, där vi ganska nyligen har dragit igång ett arbete med att utveckla totalförsvaret. Och där det är, som Björn von Sydow beskrev det när han presenterade en försvarsberedningsrapport för några år sedan, så hade han ett ord på PowerPointen, det stod samhällsreform. Så här. Och då tänker jag så här, ja, det är förändringsledning på samhällsnivå. Och vilken roll brukar kommunikationen ha i den typen av processer? Och vilken roll brukar kommunikatörer ha i den typen av processer? Det är det andra perspektivet som jag tror man också behöver ha med sig. Och de gifts naturligtvis ihop och möts på olika sätt. Men i det här så är det ju så att vi är vana, inte minst i det offentliga och i staten, att tänka att vi hanterar kommunikation utifrån att vi är myndigheter. Vi tänker ofta liksom så här traditionellt i någon mening. Det är ganska safe att tänka på det sättet. Jag bygger kunskap för, som i bästa fall påverkar attityder och i bästa fall får det folk att ändra sina beteenden och på något sätt förändras på något sätt. Och man kan säga att den broschyr som MSB hade regeringens uppdrag att gå ut med till hela befolkningen om krisen eller kriget kommer, som ganska unikt i västvärlden att gå ut med den typen av information, och unikt i Sverige, det var första gången på 57 år när det skedde. Så att det är liksom, man skakar lite så där, funderar över, det hände nog inte samma sak när den här dimper ner i brevlådan 2018 som hände 1961. Men den här är fortfarande ganska mycket, om man ska vara ärlig, byggt på att berätt förklara, så här ser det ut, så här fungerar det, vi har ett sakligt tilltal, vi jobbar inte direkt med känslor eller liksom så. Men under förra året så prövade vi i några sammanhang att vända på steken och kommunicera mer känslodrivet. Sen säkerställa att det finns fakta och kunskap bakom. Och vi drev det ganska långt. Och det här exemplet med den här ljuddramat som var en del i att informera eller kommunicera med 16-åringar om att de då från och med nu så att säga då är totalförsvarspliktiga, omfattas av totalförsvarsplikten mellan 16 och 70 år. Via ett ljuddrama där det sen finns fakta och annat bakom är ett exempel. Ett annat exempel som om jag hinner ta det, som är ännu tydligare, är att vi funderade över, kan vi göra någonting för att se om vi kan liksom pusha det här viljan att hjälpa till, försvarsviljan, ett litet snäpp i samhället. Kan vi göra det? Och kan vi göra det och liksom hitta ett sätt att kommunicera? Och då tog vi fram en reklamfilm, kan man nästan kalla det, som inte innehåller ett enda talat ord, inte innehåller några tydliga uttalade budskap någonstans egentligen. Det är människor som rör sig i olika miljöer. Då och då ser man att de två av dem tittar på varandra så här, möter varandras blickar och nickar så här i samförstånd med varandra. Och så sker det i olika miljöer, och allra sist så är det en scen, det är ett ungdomar som spelar fotboll, och så hör man Hesa Fredrik ljuda i bakgrunden, och då är det en kille som då tar upp bollen, så går han fram till, tittar in i kameran och nickar mot dig och förväntar sig naturligtvis att du ska nicka tillbaka. Och så står det sen bara, vi har det i oss om krisen eller kriget kommer.
Mm. Jag nickade tillbaka.
Ja, du gjorde det. Mm. Och det där är ju liksom, det är nästan på nivån att man undrar, ja, men får man göra så som myndighet? Och vi följde upp det där noga, och då kunde vi ändå konstatera att det var runt 15% som i grunden var negativa av dem när vi följde upp. Men 60% tyckte att ja, var bra att ni stärker det här. Och var, jag känner mig inkluderad, delaktig och att det är positivt i det här. Så jag tror att vi behöver hitta former att jobba med känslodriven eller känslobaserad kommunikation även i det här arbetet. Och hamnar vi i de riktigt skarpa lägena, då behöver vi tänka in det perspektivet ännu mer. Och jag tror att du nämnde om presskonferenser under pandemin, som jag själv också stod på, 125 eller något i den stilen, så tror jag att själva presskonferenserna som fenomen kommunicerar nästan starkare än de
som själva, sägs,
det var än vad som sades på dem i vissa avseenden.
Men alltså, det där, Linda ska få komma in. Jag håller med, det är väldigt mycket info bara. Men det på sidan 12 så tycker jag att några känslor väcktes hos mig i alla fall. Det är den här lilla inforutan. Ni har säkert läst den allihopa. Om Sverige blir angripet av ett annat land kommer vi aldrig att ge upp. Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska. Man bara, yeah. Så är det.
Ja, och det kan jag säga att det var ju den mest
kontroversiella.
Det insåg vi när den här togs fram, att det där, så här säkerställde, apropå att ha varandras ryggar, så kan jag säga att vår generaldirektör då säkerställde att det stod en massa personer bakom hans rygg.
För att den där lilla rutan skulle komma med.
Ja, nej, men så att inte han stod ensam med den rutan. Ja, just det. Vi var formellt ansvariga för att
just, just det, det är klart.
Man kan ju säga att det som vi sektorsansvariga myndigheter har tagit fram ihop med MSB, då står det där högst upp på nya kunskapsplattformen också.
Det är helt rätt. Alltså. Det borde vi ha i vårt företag också. Alla rykten om att vi har gett upp i falska. Sen är det ju sådär, alltså med utfallet, 15% som var negativa, det tycker jag, det spelar ingen roll. Det räcker med att ha en privat middag, 15% är ju alltid negativa. Så att utfallet med så mycket positiv respons var ju ändå väldigt bra. Men innan jag släpper in Linda vill jag bara säga, eller fråga dig Svante, är det så att kommunikatörer behöver bli mer känslodrivna när de skapar sin kommunikation? Är det du menar när man pratar om just kommunikatörens roll i totalförsvaret?
Jag försöker ju undvika att röra mig, att hantera de här rent kommunikationsprofessionella frågorna nu när jag inte längre har det på mitt visitkort. Men jag tror att man behöver tänka in det, och det ligger lite grann i samma härad som att analysera vad allt man gör kommunicerar i verkligheten, och inte bara tänka vad kommunicerar vi i den här frågan. Och det ligger lite grann i samma härad i att tänka, som du var inne på, att det här, en angrepp på vår socialtjänst är inte ett angrepp på vår socialtjänst, utan det är ett angrepp på Sverige. Och på motsvarande sätt behöver vi tänka att när jag kommunicerar nu så är jag en del av Sveriges kommunikation.
Ja.
Och hur bidrar det på något sätt? Så? Alltså det är lite nya tankar, tror jag, för många kommunikatörer att tänka så.
Linda?
Nej, men jag tycker också att det är intressant, och som sagt, det är klart att vi måste bli duktigare på det, kommunicera med känslor, men vi måste också välja när. För det måste också finnas den här faktan bakom. Som jag berättade om glappet på fakta faktiskt på flera språk. Alltså, vi har ju ganska mycket att hämta upp, vi svenska myndigheter ibland. Och sen måste vi göra det där också, så att vi måste ju steppa upp och kanske också börja prioritera bort annat. Och det är i alla fall en jättestor utmaning hos oss. Det är säkert, om ni har stora organisationer, oavsett om de är offentliga eller inte, så vet ni att alla vill att allting ska kommuniceras och det ska ut på webbplatsen eller in i sociala medier. Så prioriteringsfrågan är ju ett av våra chefers viktigaste, och som jag pratar med mina enhetschefer om varje dag. Hur hjälper vi våra medarbetare att göra det här som ger effekt? Och är det en känslomässig att vi har tid och kraft? För det tar det. Det tar tid och kraft. Och man måste också förankra det. Men jag ville bara spinna på, det var så spännande, för jag var hos MSB, vi hade Nordic Kriskom möte. Då hade vi en kollega, var du med, Svante?
Med.
Ja, och lyssnade på från Ukraina, från civilsamhället, en kommunikatör, eller hon var egentligen inte kommunikatör. Men det tyckte jag var spännande. Vad händer i kris och krig med kommunikation? Även där har Ukraina jobbat väldigt liksom platt. Att egentligen så har man ju typ skickat de här budskapen att ungefär vad som händer. Man ville börja lobba till exempel för att man ska komma in i EU. Då går det budskapet ut. Då börjar de här civilorganisationerna också helt fritt sätta ihop sina grejer. Och den här organisationen hade ju bland annat satt ihop ganska mycket så här, apropå känslor. Alltså när hon visar de här filmerna blir man så här, shit, skulle vi någonsin kunna gå ut med det där? Men de hade gjort så här,
extremt målgruppsanpassat.
Ja, de hade gjort tackfilmer till Finland, till Sverige, till alla länder som hade skänkt vapen.
Och då var det anpassat också, eller hur?
Ja, det var så här, i Finland var det verkligen så här, ni kan vinterkrig, och så var det en stor vinterlandskap. Tack för att ni hjälper oss att vinna kriget.
Och till Sverige var, ni kan vi jordmakarons.
Jag kommer faktiskt inte ihåg.
Eller? I Sverige var det, money, money, money.
Ja, just det.
Och så
Med glimten i ögat.
Tacksamma för Carl Gustav och liksom sån här lite.
Men där skulle jag bara vilja säga det de var så himla duktiga på. De hade verkligen satt en kommunikationsstrategi. Det är ingen som vill hjälpa en förlorare. Så ingen ska höra att Ukraina är på väg att förlora. Och är, mm. är det någonting ni hör att det går dåligt? Nej. Inte från Ukraina. Det går så här, det går bra. Mm. Vi vinner. Tack för mer vapen. Det kommer att gå bra om vi bara får det här. Så de hade bara liksom, de har liksom använt sig av det konceptet och sen fick de ju spinna loss. Jag tyckte det var ganska häftigt hur ostyrt
jag
det var.
Jag måste då säga att just Tjibulska...
Vänta, du ska absolut få komma in, Kristina. Jag vill bara säga, när Kristina pratar klart, då är ni välkomna med publikfrågor. Förlåt, Kristina, varsågod.
Jag slutar aldrig prata.
Nej,
men,
det går jättebra.
Men varsågod. Just det var Tjibulska och hon, vi har på Bryggarsalen här, vill jag bara då säga, på Mellangatan, nu här efter lunch så kommer hon vara där och prata.
Ja, det var fantastiskt.
Jag känner, jag måste ju säga det nu. Mm. När, så ni kan kolla i programmet MPF och så är det bara här borta så kommer hon berätta om strategisk kommunikation.
Apropå modig kommunikation.
Det är allt det här ni nämner.
Vad spännande. Det är, det är alltså Myndigheten för psykologiskt försvar som arrangerar
precis.
Det då?
Jajamän.
Ja, jag förstår. Har vi några frågor från publiken? Så räck upp en hand.
Ja, fråga så att vi pratar om rätt saker.
Exakt.
Jag tänker annars att jag också passar på Max, eftersom att det är kommunikatörer här och kommunikatörer som kommer lyssna, att det finns ju utbildningar i informationspåverkan. Det finns en webbutbildning som vi har på MSB:s webbplats just nu som man kan göra på webben, bara för att liksom orientera sig i vad är det, hur går det till, vad kan jag göra för att bemöta det. Och sen kan man också anmäla sig i grundkurser mot informationspåverkan som vi har på Myndigheten för psykologiskt försvar. Gör det. Jättebra. Där går man liksom igenom olika tekniker, ni vet. Alla sådana begrepp man hör om. Sock puppets och whataboutism och hela den delen. Hur det fungerar. Bottar. Jättebra. Jag har gått det själv. Toppen.
Det är bra. Det var bra att du fick det sagt. Jag tänkte en fråga till dig, Caroline, också. Många kommunikatörer i samhällsnyttiga bolag och offentlig sektor arbetar med medborgarinformation. I rapporten, jag återkommer till den sista gången nu, från Försvarshögskolan, så kan vi läsa följande. Att enbart arbeta mot desinformation men inte ägna resurser åt det långsiktiga förebyggande och förtroendeskapande arbetet skulle annars utgöra ett illustrativt exempel på där man enbart fokuserar på symptomen snarare än de underliggande orsakerna till samtidens existerande hot och utmaningar. Alltså vilket ansvar har kommunikatörer för att i sin arbetsvardag jobba med de här frågorna eller hör det till liksom en annan grupp i samhället?
Jo, där. Nu. Det var det jag var inne lite grann på förut. Ja. Kommunikatörer har ju det ansvaret 100%. Och då kanske mera strategerna och ledning, alltså cheferna som då behöver se till att organisationen är förberedda för och göra de här planerna för vår organisation i händelse utav då krig. Vad är vår del? Så att kommunikatören behöver ju precis som i vilken krisplan annars göra det jobbet. Och det gör man ju tillsammans med hela organisationen. Vi måste ju sluta med silos och sådär. Så att tillsammans med hela organisationen ta fram en bra plan för så att alla vet sin roll. Vad är min del i när det väl händer i hela organisationen? Får jag bara också, eftersom att jag är för Sveriges kommunikatörer. Självklart det finns mycket utbildningar. Så att vi inom medlemskapet har vi också kurser och haft i ungefär 1,5 år. Och tidigare också kurser inom informationspåverkan och samarbeten med MSB, MPF och även då med Combitech. Så att det finns många aktörer som jobbar för det här viktiga omvärldsanalysen och kunskapsintaget som vi alla behöver göra för att vara på den nivå där vi ska vara.
Tack Caroline. Svante, du får de sista 30 sekunderna. För sen, nu är klockan 10:45 och jag är lite så här...
Men jag tänkte bara reflektera utifrån det du sa. Att, alltså, finns det en risk att vi fokuserar för mycket på liksom de här enskilda påverkansförsöken? Ja, jag tror att vi behöver kunna jättemycket om det. Och vi behöver känna till den världen, förstå den världen, veta hur vi möter det och så vidare. Men om vi stannar vid att vi liksom bara möter de enskilda, då kommer vi sannolikt i längden förlora. Det vi behöver och som, det som är det starkaste sättet att möta, det är att veta vad är mina egna starka eller landets egna starka berättelser, starka narrativ, och hur får vi ut dem, hur blir vi bättre på att kommunicera dem, vårt vi, vad vi är till för, vad vi vill uppnå och så vidare. Och att den berättelsen är sannare, starkare, vassare än den, alla de här nålsticken som vi då kommer uppleva allt det andra vara.
Mm. Stort tack. Svante, strategisk rådgivare på MSB. Caroline, generalsekreterare på Sveriges kommunikatörer. Linda, kommunikationsdirektör på Socialstyrelsen. Och Kristin, som är kommunikatör på Myndigheten för psykologiskt försvar. En applåd! Stort tack för att ni ville vara med.
Tack.
Mycket intressant. Stort tack.